Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Årets största allsvenska fotbollspublik, Ullevi, Göteborg ikväll.
Ja, det är att det ska vara solklart frispark till oss innan. Det ser ju vem som helst.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till Inga Dönares derby special där vi helt och hållet kommer att koncentrera oss på den stundande matchen mellan Göteborgs atlet- och idrottssällskap och idrottsföreningen Kamraterna i Göteborg. Gais mot Blåvitt med andra ord. Det var länge sedan de sist möttes i Allsvenskan. 4242 dagar för den som skulle råka vara intresserad av det. Eller nästan 12 år för att uttrycka det lite enklare. Vi kommer att gå igenom förutsättningarna, skadorna, statistiken och känslorna kring detta klassikermöte. Med oss för att göra det är Göteborgs-Postens fotbollsreportrar Filip Trollér och Fredrik Janlin, men också jag, Adam Bergsten, som hoppar in här för Kalle Berg som har en god ledig söndag som det är när vi spelar in den här specialpodden. Men Fredrik och Filip, hur mycket har du pratat om det här derbyt på Göteborgs-Postens sportredaktion de senaste dagarna?
Det har pratats mycket. Det känns som att vi likt spelarna springer runt och är otroligt taggade. Jag själv, jag vet faktiskt inte när jag senast var så laddad och förväntansfull inför en match. Alltså jag ser så otroligt mycket fram emot det här. Så det har väl varit en hel del tugg om det.
Det håller jag med om, och man känner väl lite som att eftersom ofta är vi ute på varsitt lag bevakar, så möts vi på redaktionen, så får man alltid berätta lite vad har hänt där ute, och jag håller väl med. Senast man var så här taggad, det var nog nästan cupderbyt mellan de här två lagen, för att Gais IFK Göteborg med den historien som finns där är det är Göteborgsfotbollens hetaste möte.
För i de här fotbollskretsarna där vi ändå rör oss har det här ju spelats upp som en händelse i stil med Springsteen på Ullevi typ. Och i senaste avsnittet av Veckans Dönare sa ju Fredrik du att Gais tränare Fidde Holmberg har sagt att detta inte var årets match i Göteborg. Det här var årets match i Allsvenskan. Alltså, frågan man måste ställa sig själv är ju vad ska man ha för förväntningar på den här matchen? Vad har ni förväntningar om vi börjar där?
Vi jobbar ju visserligen med att skruva upp förväntningarna till dem. Och det grövsta här, så det kan hända att jag, min gode kollega där borta, stuckit iväg lite väl mycket. Men man har verkligen otroliga förväntningar på den här, både stämningsmässigt och faktiskt spelmässigt, med två lag som spelar en ganska trevlig fotboll att titta på. Och därför så blir det väl ett klassiskt jävla antiklimax, 0-0 och trist match. Men vi får väl hoppas på att det blir en riktig jävla åka av, och jag drar till med en målfest 3-3.
3-3.
Oj, det låter händelserikt.
Men, det är lite önsketänkare.
Ja, kanske så. Nej, men det, jag förväntar mig snarare kanske en match där det blir otroligt mycket, ja, där det smäller och blir ett klassiskt derby. Och jag håller med Fidde, även om Stockholmsderbyna kommer locka mer publik och sådär, så är det så att de här lagen då inte har mötts på så länge. Och det gör ju att den här matchen, just det första mötet, blir så himla speciellt. Jag kommer ihåg när Hammarby var tillbaka i Allsvenskan efter att de hade varit i Superettan ett gäng år och de mötte AIK i något cupderby. Det var ju också otrolig liksom förväntan i Stockholm då Bayern är tillbaka. Och nu är det lite samma sak här med Gais och att de ska få möta Blåvitt. Och så. Ja.
Men ska vi bara säga någonting om det? För att det har ju inte direkt fattats Göteborgsderbyn i Allsvenskan. IFK Göteborg och Häcken har ju mötts, ja, två gånger om året här senaste, jag vet inte hur många år det är. När Häcken var nere sist och vände. Men jag menar, det händer ju trots allt, men det pratas ju inte lika mycket om det. Vad är det med det här derbyt som är så speciellt?
Det finns väl egentligen ingen klassisk historia mellan IFK Göteborg och Häcken. Även om Häcken har haft sin största framgång nu på sistone tid här, så har det ju lite börjat bli mer av ett derby med deras framgångar. Men historiskt, det finns ingen koppling mellan lagen på det sättet som det finns mellan IFK Göteborg, Gais, IFK Göteborg, ÖIS till viss del. Så där saknar du historien, vilket gör att IFK Göteborg, Gais är så otroligt mycket mer av ett derby.
Ja, de har ju hängt i så himla länge, båda de här klubbarna. Gais 430 år och Blåvitt är liksom, vad är de, grundade 1904, och ÖIS kan vi ju ta in i den ekvationen också. Det har ju också varit mer, alltså, mer bränsle runt ÖIS-Gais-derbyn. Har ju blivit en klassiker, det kallas ju originalderbyt och sådär, men just Blåvitt-Gais, det är ju att, ja, men det är två hårdföra supporterskar och verkligen. Och sen tycker jag ändå det är intressant med Häcken, för de har ju på något sätt från att vara, ja, men man har typ känt det lite som Göteborgs BP på något sätt, liksom att det har varit en riktig sådär, ett litet lag i utkanten ut på Hisingen med fin ungdomsverksamhet typ och sådär, och så har det inte varit så mycket mer, men de har ju ändå växt till sig ordentligt och det har ju blivit lite mer karaktär på deras supporterskap och sådär, men det är naturligtvis fortfarande i rivalitet och sådär mil ifrån vad det är mellan Gais och Blåvitt.
Vi ska snacka mycket mer om detta. Ni hade ju som sportjournalistikens Lennon och McCartney. Båda satt era namn på en artikel i GP i fredags om Gais makalösa svit inför matchen. Tillägga ska kanske att en av våra kollegor här på tidningen trodde att spelarna hade flyttat in i ett väldigt flott hotellrum inför matchen. Men det är alltså för tydlighets skull inte den sortens svit vi pratar om. Utan det faktum att Gais inte har förlorat två matcher i rad på 90 matcher. Man kan ju prata om det här med lögn, förbannad lögn och statistik. Men faktum kvarstår. Så här ser det ut. Hur mycket betyder det här för spelarna? Ja, men är både Gais och Blåvitt?
Nej, först ska vi ju faktiskt korrigera oss lite. Alltså? Det är faktiskt så. Alltså, det är ju 90 matcher, men det är under en och samma säsong. Det är så att mellan säsongen 23 och 24 så blev det faktiskt två raka förluster. De förlorade mot Utsikten sista omgången i höstas, och så förlorade de mot Sönderjyske i en träningsmatch första matchen i år då. Men under hela säsongen, och det var ju vi som hade bommat den lite liksom, men det var ju 4 månader mellan dem matcherna, så det är ganska det är ointressant faktiskt, för under en och samma säsong, då har det aldrig hänt sen då 2022 att de har förlorat två matcher i följd. Sen kan man argumentera för att ja, men det har varit, de har varit nere i division 1, vad fasen, där ska de väl vinna över de här benknäckargängen sen. Men Superettan är ju ändå på något sätt respektingivande, för det är ju en svår serie att spela, och att inte hamna i en svacka där du inte ens förlorar två gånger i rad, det bevisar ju någonting, och det säger precis som flera spelare och ledare som själva blev liksom överrumplade över, shit, har vi haft det så här bra liksom i Gais då? De menar ju på att ja, men det tyder ju på en grupp som är extremt duktiga på att komma upp på hästen, inte vika ner sig, se positivt och försöka bygga vidare trots att man då åker på en smäll här och där.
Förlåt Fredrik.
Ja, man undrar ju vem som är Lennon och vem som är McCartney i den här duon till att börja med. Men sen var det ganska roligt när jag pratade med några i Blåvitt om just den här sviten då, och Sebastian Hausner sa, Då sa jag att ja, då måste ni se till att bryta den här sviten nu. Han sa, först ska vi klara av att vinna två matcher i rad. Det har vi inte gjort på väldigt, väldigt länge heller. Så att det finns sviter åt alla håll här att bryta i den här matchen.
Men just den statistiken har ni inte kollat närmare på?
Nej.
Nej, men det var väl, jag kollade snabbt. Jag tror de vann ju ändå två raka mot Skövde och Nordic United i kuppen. Allsvenskan har jag inte koll på när de tog två raka senast. Men det är klart att Blåvitt suktar ju efter att bygga någon form av vinstsvit. Absolut.
Ja, nu har jag också pratat med ett par spelare om deras känslor inför den här matchen. Filip, du snackade lite med Mergim Krasniqi om känslorna inför derbyt och så här sa han.
Det är klart det är derby, det är första gången på 12 år vi möter varandra så att det ska bli skitkul. Jag tror man kommer in i det automatiskt. Sen har man gjort många matcher, jag är lite äldre med så att det borde ju inte störa egentligen.
Hur mycket har du längtat efter den här matchen?
Asså, hur mycket som helst alltså. Speciellt nu när vi tog steget upp till Allsvenskan så har detta varit en morot liksom, att få spela ett sånt här derby fullsatt Ullevi.
Jag tycker ibland så kan ju spelare vara väldigt mycket sådär, vi tar en match i taget och så frågar man sig hur har ni det med tabelläget? Nej, vi tittar inte på tabellen och sådär. Man kan liksom få känslan av att de är ganska obrydda. Här säger han ju ändå att det är mycket känslor inför detta.
Ja, men absolut. Och det är ju flera som i Gais-lägret framförallt som har kanske målat upp det här som karriärens största match. August Wengberg sa det när jag pratade med honom. Gustav Lundgren var inne på samma sak. Jag har svårt att hitta något som kan mäta sig med det. Fredrik Holmberg sa ju att visst, Jönköpingsmatchen när Gais tog steget upp till Allsvenskan och säkrade avancemanget, den är ju stor på sitt sätt. Men i liksom dignitet och vad rivalitet som finns, storlek, publikintresse, då är det ju för många av de här killarna i grönsvart och också ganska många i blåvitt något alldeles extra. Sen ska man ju ha med sig att blåvitt är ju mer vana vid att spela den här typen av matcher liksom, där det är mycket publik och har varit fullsatt. Så där, Gais-spelarna är ju inte bortskämda med det på samma sätt.
Nej, jag tänkte precis komma till det. Hur har det varit för Gais de här, jag behöver inte backa 12 år kanske, men det här måste ju ändå vara den största matchen på år och dag.
Ja, men det måste det vara, och det, så ser man ju det som utomstående betraktar också. Sen är det alltid såklart svårt att värdera, för den Jönköpingsmatchen, det är klart att där står ett helt serieavancemang på spel på sin spets. Och det, då kanske man tänker att ja, men det är av större dignitet. Men återigen, det är inte så många matcher Gais har spelat av den här karaktären, och egentligen är det ju ingen match av den här karaktären sen de åkte ur 2012. Absolut att ÖIS-derbyn, det har varit ett par riktigt heta så kallade originalderbyn, och det var väl en 14 000, 15 000 på något av mötena, jag tror det var 2018 då när det blev helt galet, sluta 4-4. Så det har ju varit ett par riktiga liksom smällkarameller på vägen. Men Gais Blåvitt återigen med den historiken som finns, och det är ju support och basmässigt i alla fall vad man ser i publiksnitt och hur vi ser på läsning och sådär. Alltså det är ju de största i stan.
Och det är ju samma sak med Blåvitt, även om det finns vissa då, till exempel Gustav Svensson som är 400 år gammal och har spelat mot Gais i Allsvenskan redan, så även de pratar om det här som något speciellt, liksom att det är trots allt mer än 3 poäng på spel. Det är lite chansen att skryta i stan om att man är bättre än, skulle båda lagen göra en okej, en halvtaskig säsong, vinner man derbyna, då är det helt plötsligt ännu mer värt. Så det här är ju verkligen något som även Blåvitt-spelarna verkligen har sett fram emot sen spelschemat lottades.
Ja, och du Fredrik, du fick ju också snacka lite med Gustav Svensson. Vi hör vad han säger.
Det är speciellt, det är det. Samtidigt som vi lite inom laget försöker tona ner det, för att det är 3 poäng som står på spel. Och det är vilken match som helst sen... vet vi alla om, och det märker vi här nu också, och det har vi märkt på stan att det betyder väldigt mycket för klubben och för fansen, och för stoltheten i Göteborg betyder det väldigt mycket, och det är klart att det smittar ner sig till oss, och det kommer det göra på plan också, men det är 3 poäng som är det viktigaste.
Alltså, det verkar ju vara ett vågspel här. Jag tycker man hör lite så konfliktkänslor. I den ena sekunden är det så här, det här är årets händelse och vi laddar och vi är så jäkla taggade, och sen så är det, nej men nu ska vi spela ner det, och nu så, det är bara 3 poäng grabbar, och liksom, är det lite svårt att bestämma sig? Är det som en ovan roll, eller varför vet man inte riktigt om man ska tagga till eller lugna ner sig?
Ja, det tror jag verkligen, och sen framförallt med Blåvitt har ju premiären färskt i minnet, och de kom ut uppumpade till max mot Djurgården, drog på sig ganska många gula kort. Carl Bengt Torasson drog på sig dubbla gula kort. Så att de vill ju inte ryckas med för mycket i detta, men det är klart att det går inte för en spelare att inte ryckas med där. När alla de 22 då som startar matchen imorgon kliver ut där på Gamla Ullevi, så tror jag att det kommer koka i allas kroppar. Så att vad tränarna än säger innan de försöker lugna ner och hålla fason på sina spelare, så det kommer spåra ur lite.
Ja, men alltså så är det ju, och jag tror det handlar väl lite om en taktisk, alltså förhandstaktik också, att man är väldigt så här, ja, men man är försiktig, dels att man inte vill gentemot supportrarna då bygga upp om man skulle förlora den här matchen som att allt blir katastrof då, utan försöka påminna om att, ja, men det är ändå bara 3 poäng, även om vi fattar digniteten för supportrarna och sådär. Sen handlar det också om att man är väldigt varsam. Jag har i alla fall upplevt Gais-läget som tidigare varit ganska så här, ja, men de är rätt frispråkiga och de är lite kaxiga sådär. Men de har varit rätt så återhållsamma, och jag hörde någonting när jag var på Gaisgården, någon spelare som nämnde att, ja, men Fredrik Holmberg, tränaren, han har minsann haft ett litet snack med hela laget om det här, att vi ska inte bjuda på något extra nu, tänk på vad ni säger. Och det var någon som skojade
gentemot media och supportrar.
Ja, men precis, framförallt tror jag i media, att inte få igång någonting hos Blåvitt då, för han vet väl med sig att det är några som är lite glada för att snacka. Men det var någon spelare, jag kommer inte ihåg faktiskt vem det var, men det var någon som sa, ja, egentligen så handlade det bara om att han riktade allt det där till Axel Henriksson som är glad för att snacka. Det var inte någon annan i laget som behövde höra det där. Och Henriksson, han brukar vara god. Jag försökte väcka honom till liv lite, men då var Fidde där och med stora ögon och lyssnade. Och så här.
Axel, du har väl inte glömt?
Ja, precis. Men jag var ändå, fan Axel, säg nu vad du tycker och känner. Jo, men det gör jag ändå alltid. Liksom. Men han höll ändå, för att vara honom så höll han ändå ganska låg profil.
Men de har ju börjat med det. Ola Larsson var ju snabbt ute redan för säsongen. Adam Kalén sa att Blåvitt skulle, var det egentligen bara var Malmö på förhand som hade en bättre trupp, eller vad han nu sa då, de skulle vara med i toppen. Då gick han och tog alla spelare i Blåvitt i örat lite och så. Så där säger vi inte längre.
Jag tycker det är lite fjantigt. Alltså man vill ju också ha det, för man vill ju bygga ett intresse. Vad fan, sen bara tick till, sen fattar att man inte behöver säga för mycket, för man vet ju, som ni varit inne lite på, att det kan ju bita en i arslet.
För då kommer vi efter matchen. Ja, och du sa ju det här innan.
Ja, precis. Så vi sitter lite på, jag vet inte vad man ska säga, men Paulus Abraham i Blåvitt är väl den som har varit med odigast hittills i alla fall. Han sa väl att de var klara favoriter, Blåvitt, och att de var ett mycket bättre lag, eller ett bättre lag än Gais. Och jag tog ju med den till Gais-läget, och det kändes som att det var ett par som hade velat säga lite mer än vad de gjorde, men Alexander Ahl Holmström, han stod och bet sig lite i läppen. Han sa, ja,
det ska börja dunka lite i tidningen.
Ja, precis, precis.
Vi ska ändå komma tillbaka lite till det här med förväntningarna på den här matchen. För det får väl sägas vara sant att många saker är som bäst precis innan de har hänt. Sekunderna innan den första biten tårta åker in i munnen. Det sista steget på badstegen innan det svalkande bad. Eller dagarna innan ett Göteborgsderby när alla utgångar är möjliga. Och det är väl där någonstans man kan förmoda att lagens supportrar befinner sig nu. Allt är möjligt, och det kommer kanske, vem vet, att gå bra. Men ni då, Filip och Fredrik, som ser detta lite mer utifrån, vad kan ni säga om stämningen i supporterlägren?
Ja, men jag tycker ändå att om vi tog lite i början på veckan, tyckte jag var ganska tyst och sådär. Nu börjar man ändå se att det börjar käftas lite sådär på sociala medier och sådär, när vi har publicerat någon text och sådär, såhär, men, om den här Gais-sviten och sådär, så var det någon som högg på det från Blåvitt håll, och det börjar, man ser att det börjar gnabbas lite mer, så temperaturen har ändå skruvats upp. Sen hade jag hade velat ha ännu lite mer hets liksom, och jag precis i morse där fick jag från Gais-läget att där är faktiskt fortfarande några biljetter kvar på den här förbannade nedre ståplatsen. De har inte lyckats sälja slut. Då var det 120 biljetter kvar eller någonting, och det är ju...
Fiasko.
Ja, men det är ju ändå pinsamt, tycker jag faktiskt. Visst att det är till bara medlemmar och årskortsinnehavare, man har inte släppt ut det i allmänheten, men vad fasen, där måste finnas några Gaisar till som vill åt de här biljetterna och som vill gå på den här fenomenala matchen som jag tror att det kommer bli, och som, ja, men det är ju återigen en otroligt stor match och häftig match, man vill ju inte missa den.
Men varför släpper man inte de här sista biljetterna till allmänheten?
Jag tror det handlar om att man är rädda. Alltså IFK Göteborg har ju en större supporterbas, och att man från Gais sida då är rädda att biljetterna, om man får säga, hamnar i fel händer. Att det är Blåvitt supporter helt enkelt som köper in sig på Gais ståplats, vilken är nedanför klacken, kan egentligen beskrivas som en del av klacken. Och då finns det ju en säkerhetsrisk att det skulle kunna bli väldigt livat och att det skulle kunna gå vilt till där. Men jag är ändå lite förvånad, för jag tänker ändå att kanske att ändå det borde vara så mycket sans och balans att Blåvitt-supportarna låter, ja men vad fan, Gais ståplats, där köper vi liksom inte. Men jag vet inte riktigt hur mentaliteten är där, men det är det jag ser som den enda förklaringen. Sen har det väl varit ganska höga priser och sådär, och det ska man ju ha respekt för liksom. Jag tycker ju att fotboll ska vara för alla, och alla matcher, klart att man kan höja biljettpriserna lite grann till en sån här match, men jag tycker att det har nog varit på sin högsta nivå. Jag gillar ju när klubbarna ser liksom alla samhällsmedborgare att det alltid finns ett billigt alternativ, och det kan jag tycka att de billigaste alternativen här fortfarande är lite för dyra, om jag får liksom säga vad jag tycker.
Men där känns det lite fel att de faktiskt höjer till en sån här match. Egentligen borde det vara samma biljettpris match efter match efter match. Vill man verkligen casha in, då de väl får flytta den till Stora Ullevi istället.
Jo, men så är det, men sen får man ju ha respekt för att det blir ju ett helt annat säkerhetsarbete kring en sån här match kontra om du möter Mjällby eller Västerås liksom. Så jag kan förstå att man gör ett litet påslag, men här har det ju på vissa sektioner i alla fall varit ett rätt rejält påslag.
Men Fredrik, Blåvitt-supporterna då, hur har man snackat upp matchen?
Det är lite som Filip säger där, i början av veckan var det ganska tyst, och ledde de ju fortfarande på mål eftersom de hade vunnit en match här mot Bromma pojkarna och trodde att fan, nu är vi bra igen här. Sen har det börjat stegas lite mer och mer, och man märker ju hur stora faktiskt IFK Göteborg är den här stan, när de på sista träningen inför har 400-500 supportrar som tittar på en träning. Det säger ju det mesta faktiskt om hur stor den här matchen är. Det är nog mer än vad det var inför premiären faktiskt med Djurgården, och de också mobiliserade fansen. Så den här matchen har de verkligen längtat efter, och man märkte lite när man gick omkring där att det finns en viss nervositet, att de vill absolut inte förlora mot Gais.
Nej, det kan man ju tänka sig om man håller på Blåvitt. Men det som jag tänker på är att det ändå har gått 12 år mellan de här allsvenska mötena. Finns det rent av en viss ovana i supporterleden att liksom hävda sig och kaxa sig inför sådana här matcher? Jag har liksom, ni förstår vad jag far efter.
Jag förstår vad du far efter. Jag vet inte. Alltså, Gais och ÖIS har ju varit rätt så tuffa mot varandra. De har ju ändå hållit på och kämpa och fightas här, med undantag för något år när Gais var nere i ettan, och ÖIS har ju också varit nere i ettan någon vända här sen Gais åkte ur allsvenskan 2012 och ÖIS åkte ur allsvenskan 2009. Men de har ju ändå någonstans fått behålla det här inom stanhetsen som Blåvitt kanske inte riktigt har fått med Häcken då, trots att Häckensupportrarna också har blivit lite mer sturska, lite mer kaxiga. Men de är ju fortfarande inte så många som syns i de här diskussionerna, så är min erfarenhet i alla fall.
Ja, men jag håller helt med, och det är klart att bara titta på klackarna idag. Ganska många där är ju ändå hyfsat unga, och jag menar, för 12 år sedan då stod de inte på samma plats, och för många kanske Blåvitt-supportrar kanske har ju då istället sig fram mot liksom Malmö, AIK, de här typerna av matcher. Nu är ju Gais uppe på den nivån, eller till och med högre än den nivån.
Ja, det är ju rätt häftigt om man tänker på det. Det är faktiskt, alltså, för under 12 år, det hinner ju komma en ny läktargeneration egentligen, och det vet jag Kenneth Gustafsson var inne på när han pratade om att Gais var tillbaka i allsvenskan, Kenneth som assisterande tränare i Gais, att han tyckte det var så himla häftigt att shit, det är ju massa barn här och ungdomar som de har aldrig fått se oss spela i allsvenskan ens. Han har lite svårt att ta in det, men han tyckte också det var så häftigt att nu ska de faktiskt få uppleva det och möta liksom Djurgården borta på Tele2, möta Malmö borta, ha derbyt mot Blåvitt. Och det är ju samma grej där då kring det här derbyt, att i båda lägen då, att det är väldigt kul att en ung generation med supportrar får ta del av det här på riktigt.
För det är bara att titta på spelarsidan, där är de ju nästan utdöda också, de som faktiskt har mött varandra i Blåvitt, om man ser till de skadade fria spelaren, det är bara Gustav Svensson som har mött Gais.
Och han var, vad sa du, 400 år?
400 år gammal, ja, och Gais har ju då veteranduon där som också är 400 år gammal, Jonas Lindberg och Mervan Celik. Det är väl de enda i hela Gais-truppen som ens har varit i närheten av det här mötet.
Ja, som har spelat allsvenskt då mot Blåvitt, för vi har ju som sagt det här cupderbyt då för ett år sedan, men det är ju ändå lite något annat, men Mervan, Myggan, Gurra, det är väl de tre. Mm.
Vi ska stanna kvar lite i supporterfrågan här, och stanna kvar också inne på arenan här. För vad tror ni om inramningen? Hur kommer den bli?
Ja, dels så tror jag att det kommer bli en otroligt hög decibelnivå inne på arenan. Blåvitt har väl cirka 4000 biljetter och de kommer ha en hel kortsida. De har sitt drag. Guys kommer väl, vi får väl förutsätta att de här sista biljetterna går åt. Det kommer vara en knökad Guys-klack och de kommer ha en merpart av arenan. Det är säkert någon Blåvitt som har kunnat liksom köpa in sig på sitt plats via att man har någon kompis som är Gaisa och sådär kanske. Men det kommer vara så att Guys är majoritet och det var de förvisso på Bravida för ett år sedan också. Men jag är väldigt nyfiken på om de kommer liksom kunna dra nytta av hela arenan på samma sätt som IFK Göteborg gör när de har sina hemmamatcher. Guys har väl haft lite tendens, i alla fall i min upplevelse, att när de har blivit fler eller väldigt många fler mot vad de är som vanligt, då har deras tryck kanske blivit lite sämre. Alltså att det är så många, om man får uttrycka sig lite slarvigt, klackturister, eller att det är folk som går på de stora matcherna, att det då är svårare att få med alla på tåget, medan när de är lite färre så är de en otroligt liksom hård kärna som bara kör in i kaklet när det gäller sånger och sådär. Men jag blev imponerad av dem i borta derbyt mot ÖIS. Jag var lite besviken på dem i hemma derbyt mot ÖIS. Då hade de väldigt många sålda biljetter. Men i borta derbyt mot ÖIS då lyckades de få en riktigt stor klack att verkligen leverera. Så jag, och Blåvitt är ju otroliga också liksom på den fronten. Så jag förväntar mig en helt magisk inramning och jag hoppas verkligen det blir häftiga tifon och sådär. Så, ja, verkligen.
Det känns som att det här kommer bli överlägset bästa stämningen den här säsongen. Möjligtvis då ett höstderby som kan slå det. Och Blåvitt-supportrar som var på den här träningen uppmanade varandra till att definitivt vinna läktarkampen efteråt när det hölls ett litet tal där på planen, så att jag tror att det blir åka på läktaren och man hoppas bara för guds skull att vi kan slippa alla avbrotten. Gör vad ni vill så länge det är okej, men inga avbrott,
ja,
tack.
Ja, precis. Nej, men bara, ja, exakt. Bara maxa allt, men inget så här, ingen jävla kastande eller någon sån här skit. Snälla, låt oss slippa.
Och inte ett avbrott i en halvtimme.
Nej, precis. Men, och sen är jag faktiskt också nyfiken på att, för det är ju faktiskt två ganska olika supporterkulturer som möts också.
Vill du utveckla det lite?
Ja, men Guys är ju väldigt fast i det här lite mer brittiska approachen. De kör ingen trumma, det är ganska mycket spontanitet i sångerna. Det är lite kanske en annan typ av, ja, men uttryck i sångarna, medan Blåvitt har lite mer det här, ja, var det bottnar ifrån, Sydamerika eller Tyskland, Italien, man kör trumma i klacken, man har lite mer den här malande, alltså man håller igång konstant, medan Guys kanske är lite mer det tystna och så växer det och liksom, den tycker jag också är väldigt rolig och den har ju Guys och ÖIS fått mötas, för ÖIS är ju ganska nära Blåvitt i sin approach på hur de är på läktarna, och sen ser jag att i Guys-led att det finns lite nu när de har blivit lite fler och sådär, att ah, fan, ska vi inte in med trumman ändå, liksom, att där är, shit, vilken het potatis det är. Och jag hoppas fan att, nej, kör på er stil nu. Jag gillar det här att vi ändå har några lag med HF och Djurgården och Guys och de här som kör lite annan, så att vi får lite blandad typ av kultur på läktarna också. Det tycker jag förhöjer.
Du är emot trummor helt enkelt.
Nej,
du
men, drar en lans, nej men samtidigt, alltså jag tycker att i Blåvitts fall, de är så många och de har liksom vant in sig i den typen av kultur, där tycker jag det passar bra. Jag tycker att det funkar. Sen kan man ibland känna att så här mindre lag typ, där sången uteblir lite, man sitter på någon tv-sändning, du hör bara bank, 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 eller om man har, du vet, tv, har mikrofonen för nära trumman, det kan ju låta för jävligt, och någon gång man har hört någon trumma som är så högt stämd så det bara låter skit, de får ju ha lite bott i trumman, då blir det ganska gött. Nu är vi inne på detaljer här, men jag gillar det. Och sen tycker jag ändå upplevelsen när man är på matcherna, då har jag inga problem med trumma, men jag gillar att det finns lite både och jag tycker fan, det är väl ändå Guys identitet det här, att man ska ha det här som de har, men ja, det får de väl lösa själva, men det är väl mina inspel i det hela.
Har ni hört något skvaller eller har det läckt något från TIFO-grupperna om vad som är på gång?
Nej, jag har faktiskt inte lyckats komma över någon info där. Jag ska väl vara ärlig och säga att jag inte har varit ute och fiskat så mycket. Men de brukar väl vara rätt så hemlighetsfulla. De vill ju gärna att det ska bli en surprise och att ja, men en överraskning och att man ska glänsa i de minuterna som det sker. Men jag tycker att båda de här klubbarna har tagit sig extremt mycket på tifofronten de senaste åren. IFK Göteborg tycker jag är, ja, men tillsammans med någon mer, kanske Malmö, AIK, Hammarby där och sådär, alltså bäst i Sverige på det. Gais har ju tidigare varit lite sådär, ja, men det har väl varit lite mellanmjölk, men sista åren här, de hade ett riktigt fett tifo mot ÖIS i hemmaderbyt med Cederhök där, och nu tyckte jag deras premiärtifo, det var någon som gnällde lite på det, men jag tyckte det var jäkligt snyggt och anknöt till historien. De har kunnat, alltså de har blivit maffigare i sina tifon. Och jag tycker faktiskt hela stan här, Häcken ligger lite, de behöver jobba upp sig, men det har blivit bättre på flera håll, och jag tycker både Blåvitt och Gais håller generellt hög nivå, men Blåvitt är ju såklart, när de får med hela sin arena, premiärtifo nu, det var ju helt fantastiskt.
Men det vore jävligt förvånande om det inte är faktiskt tifo från båda klackarna i sånt här derby,
ja,
efter 12 år.
Ja, det kommer det ju vara. Det kommer det ju vara 100%. Vi får bara se hur hög nivå det är. Jag gissar att det kommer vara väldigt hög nivå i alla fall.
Inga dörrar, då.
Den senaste referensen vi har att luta oss mot när det kommer till de här lagen är deras möte i Svenska Cupen förra vintern. Den gången var det Gais som drog det längsta strået och vann. Vad minns vi från det mötet?
Ja, det är väl stämningen, höll jag på att säga. Jag minns att när vi satt där på läktaren, och det var väl matchminut 87-89, Gaisarna började inse att de faktiskt slår IFK Göteborg efter alla de här åren. Till vänster mig och Filip var det väl två gubbar, vad kan de ha varit? 70 plus kanske? Så stod och höll om varandra, och det såg ut som att det nästan kom någon tår och grejer. Och då kändes det, man hade väl fått vara en sten eller en robot för att inte unna dem lite av den här glädjen.
Ja, så
det
var de var Gaisare då förmodligen.
Det var de. Så det var ju stämningen som stack ut i den matchen, ja. Även om såklart Gais gjorde en jäkligt bra insats den gången.
Det står säkert två gubbar någon annanstans och grät av helt andra orsaker.
Antagligen.
Sannoliken. Ja, jag drog de inte igång något typ kongatorn?
Jo, det var det under tiden precis bakom oss på pressläktaren. Så det var ju någon annan gubbe som ställdes upp och gormade och sa, låt dem jobba för helvete!
Ja, de var på och skulle ta på, liksom så här, krama och få med oss. Ja. På några...
Hela läktaren skulle med i det här kongatåget.
Ja, men, nej, men jag, det är väl också det som sticker ut, inramningen. Jag kommer ihåg när Gais kör den här mållåten, Heja grönsvart, och de stänger av musiken, och hela då Gais-sektionen på Bravida Arena bara klämde i där. Det var en riktigt häftig känsla också.
Sen, och också hur jävla högt de spelar låten innan de stänger av musiken.
De skickar ju tinnitus till alla som är på arenan först, liksom. Men sen håller de ändå akustiskt supportrarna då, och det var riktigt bra stämning. Prestationsmässigt så minns man ju ett Gais som, ja, men där började ju fröt sås egentligen till en otroligt lyckad säsong i Superettan sedan. De var ju helt fenomenalt bra faktiskt under förra försäsongen. Jag tror inte de förlorade en enda match om jag minns rätt. Samtidigt som vi då hade ett IFK Göteborg som befann sig på en helt annan plats i tillvaron, och det är väl efter Gais-matchen, och så spelar de mot Norrköping, och sen får Mikael Stare lämna sitt tränaruppdrag. Det var ju en otroligt turbulent försäsong för Blåvitt. Jag följde ju dem lite närmare då också, var ju med dem nere i Spanien på läger, och då kände man ju ändå att, ja, men här håller de på att bygga något, Stare skulle utveckla det här, och så blev det sån jäkla krasch, och så får de på något sätt, så var ju förlusten mot Gais nådastöten, att förlora mot Gais som då var superettan tillhörighet. Då förstod man ju lite, även om Gais var bra, att det här kommer bli en otroligt jobbig säsong för IFK Göteborg. Sen minns jag Mervans firande också, att han drog på sig några jävla solglasögon eller någonting. Där.
Jo, det minns vi också. Och så minns man väl också att då Fredrik Holmberg definitivt vann den coachkampen mot Micke Stare där. De var ju väldigt, hade redan sett Blåvitts svagheter, till exempel Richard Friday mot Oscar Wendt. Ja. Och man led ju nästan med Oscar Wendt själv där, för det är Richard Friday, den snabbheten där, och Oscar Wendt framförallt, som han var då totalt ur form. Det var ju otäckt nästan.
Ja, de pumpar ju bara djupledsbollar på honom. Han hade en fruktansvärd dag på jobbet, men han, innan han nu blev skadad, så han tog ju sig verkligen efter ett tag vänt. Så, men han var nog nere i gängorna den dagen.
Men hur är truppen då jämfört med nu? Är det många spelare kvar från den matchen?
Men det är faktiskt en hel del. I Gais har ju efter en massa år där de hade en helt sinnessjuk rullians och bara bytte spelare som andra byter kalsonger, så har de ju faktiskt fått lite ordning på det där med kontinuiteten. Och Axel Norén som gjorde det ena målet då, han är kvar. Mervan Celik är kvar. Joakim Åberg är kvar. Gustav Lundgren är kvar. Det finns massvis med spelare. Robin Frey gjorde sin debut. August Wengberg, Marin Krasniqi. Nu är det ju bara ett år sedan, men det är väldigt, väldigt mycket av Gais stomme som är kvar. Det är i princip nästan exakt samma lag med 5-6 spelares skillnad. Blåvitt har väl...
Raka motsatser.
Ja, det har de ju gjort. De har ju byggt om, och framförallt de framstående spelarna är ju helt andra nu. Andreas Pynt var inte där, Arbonne McCauley var inte där, Thomas Santos var inte där, Kolbein Tordarsson var väl inte där.
Tre spelare i den förmodade startelvan var. Var med då?
Ja, det är så.
Sebastian Hausner, Sebastian Olsson och Gustav Svensson. Resten var inte med då.
Nej, ja, det är ju faktiskt anmärkningsvärt.
Sen har du anslutit 18 danskar och alla möjliga där i Göteborg. Så att det är svårt att ha kontinuitet just
Kalén
nu.
Kalén är kvar, han gjorde väl både
Kalén är kvar, men han sitter nog på bänk.
Han blir utvisad den matchen.
Gustav Norlin, så det finns ju några i truppen då. Men i startelvan är det, vad blir det nu med min matte här? Tre som är kvar och resten är nya.
Vad kommer det ha för betydelse? Eller, det är klart att det har betydelse, men jag menar, har man liksom med sig ett arv från den här matchen i Gais-läget som kommer gynna dem, och är det gött att det kanske är inte så många i Blåvitt som minst än för de försmädliga förlusten?
Jag tror väl så här, visst att det är skönt för Gais att de slog Blåvitt senaste cupderbyt, men på ett år har det hänt så otroligt mycket. Dels både i Gais att man har gått upp, men även i Blåvitt som är ett helt annat lag än man var då, både på tränarsidan, i spelartruppen, många nya spelare. Så att, ja, från Blåvitts håll så tror jag inte att den cupförlusten den påverkar så mycket inför det här.
Nej, och i Gais-läget har det varit lite delade meningar om det. Robin Frey var lite inne på att ja, men, jag tror ändå att vi kan ha ett lite ökat självförtroende. Gustav Lundgren var också lite där att ja, men, den typen av matcher, vinner du den typen av matcher i hyfsad närtiden då, som ett år är, då betyder det saker. Sen hur mycket vill han liksom inte, men han menar på att det där är alltid en bra erfarenhet. Medan en äldre herre då som Jonas Lindberg, han sa, det spelar ingen roll överhuvudtaget, det är totalt skitsamma vad som hände i den matchen. Lite då, apropå det Janlin pratade om, att så mycket har ändå hänt, även om det inte personalmässigt i Gais har hänt så mycket, så har det ändå skett många saker i den klubben då med det allsvenska avancemanget och så vidare, och de har i den här säsongen varit, ja men, annan typ av säsongen vad som var då, så ja, jag vet inte, det finns väl ändå, Mervan har väl säkert också en ganska god minnesbild när han kliver ut till matchen, och han har väl säkert med det här firandet, och Mervan är ju den som han älskar att stå i centrum, så det är väl säkert de, Norén, Mervan och de här som spelade avgörande roller, de sover säkert väldigt gott inför den matchen.
Kommer Mervan kliva ut med solglasögon?
Det hade varit otroligt mäktigt, en psykning redan på förhand att han hade kommit.
Värmer upp i solglajer.
Det hade varit Mervan ändå.
Ja, det
hade.
Filip, du ställde ju ändå frågan till Mervan Celiks kollega Mergim Krasnik här om just det här med att vinna den här matchen. Nu är vi ju tillbaka i stundande derby här, och vad en seger hade betytt. Vi kan väl lyssna på vad han säger om det.
Jag tror det hade betytt skitmycket för våra supportrar först och främst, och för klubben, och även för alla inbitna gaisare här, och för mig, det är bara tre poäng i slutändan. Jag behöver känna det här hatet, eller om det finns något hat eller något mellan klubbarna.
Du gillar det, ja?
Ja, jag går igång på sånt. Men det kommer väl nu när vi är här. Det fick man känna lite mot ÖIS förra året. Utsikten också. Men detta är väl ett riktigt derby. På riktigt nu.
Vad betyder Mergim Krasnik och hans inställning för laget, tror du?
Han är en av de absolut viktigaste kuggarna till att Gais har kunnat ta sig upp två divisioner på två år. Han kom ju inför säsongen i ettan och hade ju då, kom ju dit med allsvensk rutin och mycket superettan rutin, inte så mycket allsvensk rutin, men han blev någonstans en sån här trygg punkt för dem, och har man en målvakt som förmedlar så mycket trygghet och sprider sånt lugn, då har man liksom kunnat bygga som ett träd därifrån, att man har liksom olika grenar som har kommit, och han är så lugn, och har gjort att Fidde då, som älskar att rotera bland utespelarna, har han Mergim där, så vet han om att då har han ändå den här solida sista utposten. Och han är ju också typ en karaktär, en jäkla vinnarskalle. De är ju många där som de går ju in i döden för att vinna de här matcherna, och de är förbannade som fasen när de har förlorat, och de har inte varit vana vid att förlora, så jag tror den här vinnarmentaliteten de i Gais som genom historien har varit, ja men det får man väl säga, mycket förlorarmentalitet och att allt har gått åt helvete, har de ju liksom kunnat bygga en ny identitet, och där är ju Mergim jätteviktig. Sen har han ju haft en tuff säsong nu där det har varit mycket skadeskavanker, och han liksom började redan mot Elfsborg i kuppen, han fick något ryggskott början på säsongen, sen var det en spricka tror jag i foten, han berättar, så alltså, det har varit stökigt för honom, och det är ju Case Sims som har stått de tre senaste matcherna matcherna. Så vi får väl se. Det är lite oklart om han kommer till spel eller inte. Men, eller rättare sagt, han är tillgänglig, men om han startar eller inte.
Ja. Fredrik, vem är det i IFK Göteborg som tar det där extra ansvaret och som kommer vara motorn som driver det här laget framåt lite extra mycket?
Det skulle jag väl säga, framförallt i en sån här match är det Gustav Svensson. Jag skojar lite med honom att han skulle dragit en powerpoint för de andra spelarna när jag möter guys, och han sa att han hade kommit till Kanarkorna klockan 5 på morgonen för att prata om just det här. Men det är nog han som leder de här trupperna ut. Jag ser ingen annan i blåvitt i startelvan idag som går i bräscherna. Möjligtvis Sebastian Olsson som faktiskt kan stå där bakom och peta lite Gustav i ryggen och skicka honom framför sig.
Men om vi glider vidare in i de direkta förutsättningarna inför måndagsmatch då. Ni har ju båda varit på lagens träningar. Fredrik, vi börjar med dig som kollade in läget på Blåvitt på Kamratgården. Och du fick ju faktiskt ställt en fråga till Gustav Svensson om hur de hade förberett sig.
Alltså egentligen bara förberett sig på samma sätt som det är en vanlig match. Så att det inte blir att man driver upp sig själv för mycket och blir för upphetsad och går på alldeles för hårt. Men samtidigt så ska det ju smälla, och jag hoppas verkligen att domarna låter oss göra det också.
Smalde på träningen?
Det gjorde det inte. Det var 30 minuters träning där det egentligen var visa upp sig för fansen träning efter en hård träningsvecka. Så att vi tre som sitter här inne här på studion hade kunnat vara med på dagens pass utan problem. Kan tillägga att efter den här intervjun var slut så var Gustav Svensson ännu mer tydlig om att han hoppas att domaren tillåter dem att spela och att domarkontrollanterna sköt sig på läktaren.
Just det. Men vad gör man på en sån träning? Vad är det som är så väldigt lugnt? Om till och med vi hade kunnat vara med.
Ja, man gör ingenting. Det var någon passningsövning. Visst, det var spel två lag mot varandra, men intensiteten var ju otroligt låg. Det hade det inte varit för det var guys, så kanske de nästan hade bara skitit och träna nästan efter den träningsveckan. Men nu ville de visa upp sig för sina supportrar, tackade dem två gånger om, så att det var väl mest bara för att röra på sig lite.
Men tack, nu blir jag nyfiken, för att efter en seger sådär, eller vad det nu är när man har åkt med sitt lag som borta följer, och så går de och klappar och tack för att ni kom hit. Alltså liknande det då? Liksom gick de fram så slår kullerbytter? Och...
Nej, inga kullerbytter den här gången, men liknande det. Först var det lite så här uppvärmning, sen när den precis var över innan första övningen, då gick spelarna och ledarna runt och började klappa till supportrarna, sen klappade tillbaka. Sen när träningen var slut, då gick de fram och klappade igen, och då började fansen sjunga alla möjliga sånger, och även en av deras kapo, en av deras klackledare, drog upp en megafon och skrek ut lite uppmaningar om att de minst ska vinna den här läktarkampen.
Men är det något som brukar hända innan stora matcher, att det kommer en 400 pers och...
I Göteborgs fall så är det faktiskt så, inför när de väl mobiliserar inför typ en premiär, inför en stor match, när de verkligen visar sitt stöd, då brukar det ändå vara ett par hundra som dyker upp där på Kanarkon.
Ja. Var det något annat som stack ut från den här sista träningen?
Det får man väl säga. Elis Bissesari, målvakten, då har ju varit knappt tränat på hela veckan. Varit både sjuk och skadad. Jens Asko vill inte specificera det, så vi får väl tro att han har varit både sjuk och skadad. Men han var i vart fall med på träningen. Även om vi då hade kunnat träna hela träningen så säger vi inte det så mycket, men han kommer ju stå imorgon igen, så det är ett riktigt glädjebesked för Blåvitt.
Det är vi säkra på.
Det är vi säkra på.
Men hur ser det annars ut, skadeläget för Blåvitt?
Annars är det väl ganska ljust för varje dag, vill jag på att säga. Lukas K är då börjat träna men inte redo för matchtrupp. Sett till de som har spelat på sistone så är det inga nya skavanker eller någon som saknas. Arvid McColley är tillbaka efter avstängning, så från sett det så är det väl väldigt ljust för Blåvitt. De andra som är skadade väntas ju ändå vara borta ett tag till.
Och vilka har vi där?
Där har du Oscar Wendt, du har Hussein Kainel, du har Emil Salomonsson, Anders Christiansen, Pontus Dahlberg och den evige Suleiman Abdullahi, som visserligen är med och tränar på träningarna, men han är ju anfallare men är mittback på träningarna för att inte belasta för hårt. Så att även om han är med och känner på bollen lite då och då och blixtrar till här och där, så känns det som att han är väldigt långt ifrån att kunna spela fotboll.
Tror du att vi kommer få se Suleiman något mer i blåvita dressen innan han tackar för sig eller på sig?
Jag tror att han blir väl en rehabgubbe som spelar mittback på träning. Alltså jag har svårt att se att han ska få ordning på kroppen när de väl behöver stegra det här så pass mycket så att han blir en allsvensk fotbollsspelare igen. Jag tror att hans elitkarriär är körd.
Filip, du har varit på Gais träning. Var det någon publik?
Inte. Det var jag och en vaktmästare. Det förklaras nog mycket av att de har ju haft sina träningar på Ullevi hela veckan, den stora Ullevi. Gaisgårdens gräsmatta är inte vad de hade önskat att den ska vara, och de vill gärna träna på naturgräs inför den här matchen. Så de har valt att förlägga träningarna där helt enkelt, och där är det lite, ja, men det är lite sådär svårt att ta sig in där. Jag själv har haft problem nästan. Gais brukar ju inte stänga sina träningar, men det har varit lite med lås och dörrar och grejer. Och så Niklas Karlström, players manager, han såg då den här vaktmästaren som satt långt upp på läktaren, så gick han fram till mig: du, är det någon du känner igen? Och de stod och snackade med någon materialförvaltare där. Han misstänkte att det var någon slags spion från Blåvitt, antar jag. Men då sa en av materialförvaltarna: du behöver inte vara orolig, det är en vaktmästare här på Ullevi. Så det var jag och vaktmästaren som satt och följde träningen, inte en annan levande själ där.
Var det en träning av den arten att vi tre i den här studion hade kunnat vara med?
Det var det inte. De har en annan, även om det inte var kanske Gais mest intensiva träning, så har Fredrik Holmberg en annan strategi och ett annat upplägg när det kommer till det där med. Han vill alltid ha mycket träningsmängd. De var igång, de var väl där vid 11 och sen var de klara vid 12.30. De körde 1,5 timme, och jag har ju varit på ett par träningar tidigare i veckan och det har varit ett par längre pass än det också, så nej, de chillar inte så mycket, utan de körde på, inte svinhårt, men ändå ganska länge då i alla fall.
Var det något som stack ut från den träningen?
Egentligen inte. Alltså det som sticker ut när det gäller Gais den här veckan, jag tyckte i och för sig Robin Wendin Thomasson, utropstecknet på vänsterbacken den här våren, han såg fortsatt fin ut med sin vänsterfot. Han har alltså ett ruskigt tillslag, den gubben. Alltså, både kraft och precision. Så det var väl det kanske som imponerade. Annars var det inte så mycket. Det var mycket taktiska moment där de ställde upp 2-11 och så satte de igång bollen och så skulle de försvara på ett visst sätt eller skulle anfalla på ett visst sätt och komma åt, och så bröt de och så körde de en ny variant sådär. Så det var ganska så här lågintensivt ändå, men ganska länge sådär. Men det som sticker ut med Gais, ska jag säga, är ju att det är hela havet stormar när det gäller deras skadeläge, sjukdomsläge, spelare borta till höger och vänster, massvis av spelare eller flera spelare som inte har kunnat gå för fullt, som har problem, som har någon skavank, som måste pausa. Det har varit massvis, och det var likadant på sista träningen. Egson Binaku klev av, han hade någon krampkänning av att han hade tejpat för hårt eller någonting, och han blev sittande vid sidan. Och Jonas Lindberg, han har gått av varenda träning, känns det som, jag har sett på sistone.
Men ser ändå ut att starta.
Tror jag. Han hade någon känning i ljumsken, han klev ju av matchen mot Kalmar där med en ljumskkänning, och sen nu gick han av i torsdags, tror jag, med någon känning där. Men nu var han ju med och spelade, sen fick han någon smäll på foten, så han satt med en ispåse och stapplade ut på planen. Men Fredrik Holmberg, tränaren, han sa att han var ganska lugn med Lindberg, men ja, det är flera. Milovanovic har knappt kunnat träna i veckan och tagit det väldigt lugnt. Anes Kadakli hade insjuknat inom matförgiftning eller magsjuka. Otroligt viktig Joakim Åberg fick lämna torsdagens träning, febersjuk, var tillbaka idag, skulle känna på det, men höll sig med reserverna. Kommer sannolikt inte kunna starta, ett jätteavbräck för Gais. Så det har varit väldigt mycket, alltså det är väldigt osäkert kring många spelare om liksom hur kapabla de är att ens spela matchen, och i så fall om de spelar, hur många minuter de kan göra.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jag tänkte vi kunde kika lite på hur lagen kan tänkas starta, och jag gissar att kanske i alla fall ett av lagen här är lite mer svårtippat än det andra, för att Gais Fide Holmberg har ju gjort sig lite känd för att i stort sett aldrig ställa upp med samma lag två matcher i rad. Utifrån vad ni vet och utifrån hur de ställer upp sist mot Djurgården, vad kan vi gissa oss till, eller ni kanske vet?
Jag kan inte gissa mig till någonting. Jag har gjort några Gais-träningar genom åren under Fide Holmbergs era, och det är han själv, de har ju döpt det till hans tombola, och jag tror aldrig jag prickar rätt i princip i startelva. Du kanske har haft bättre träff där.
Ja, kanske något, men det är otroligt svårt. Det jag har noterat ofta är att man ska ju, vilket är ganska logiskt, man ska hålla lite extra koll i slutet på träningen när de kör fasta situationer, för då är det ju mycket taktiska direktiv vem som ska stå var. Då brukar det vara att den elvan som faktiskt ska spela, de håller sig ihop där. Men han har brutit från det där också, så han är han fintar, och han vet ju om att vi tycker det är lite så här, för vi vill ju gärna se mönster, känna sig lite trygg. Ja, men så här kommer de starta och sådär. Så om det var i onsdag eller någonting, och gick han på mig så här efter träning. Ja, du såg att jag körde startelvan, derbystartelvan idag, va? Så jag bara, nej, det, eller vad gjorde du det? Ja, hade du inte koll eller så här? Så han är ju medveten om det här och tycker det är lite kul att psyka oss också, tror jag. Men framförallt så handlar det om att han, som vi har varit inne på många gånger i den här podden, att han vill få sitt lag att känna sig delaktiga. Han vill inte att halva laget ska springa vecka efter vecka och få låtsas vara motståndarna, utan han vill över med dem i det egna laget, som man säger, alla ska förstå att det här vi vill göra mot motståndare. Sen får vi skiftas om att agera motståndare. Och det handlar ju också om förberedelse, att har han en spelare som får kasta in handduken med kort varsel, och om han då bara har spelat dem med motståndarlaget hela veckan, då är de ju inte med på de taktiska direktiven eller vad som ska göras på lika bra sätt som om alla får känna sig delaktiga. Och det är jättemånga spelare som jag vet uppskattar det där, att ja, men man får känna sig som en i laget på riktigt hela tiden egentligen, även om du inte ska starta matchen.
Det du pratar om här är alltså att man på träning har, när man spelar tvålagsträningen, ja, då, så har man ett lag som är startelvan. Precis. Och resten av truppen får låtsas vara motståndarna då?
Precis så är det. Att man, ja, men man har de rollerna för att man vill sätta ihop laget och köra. Många tränare vill då göra att man har en förväntad startelva. Men Fidde, han ändrar hela tiden, och i veckorna, liksom tidigare i veckan, då kan han blanda upp det hejvilt. Och han är ju också den tränaren som hittills då har använt flest olika startande spelare i Allsvenskan så här långt. Så det säger ju någonting. Det gör det jävligt svårt att gissa en startelva. Det gör det ännu svårare att gissa en startelva när det nu är så mycket skador och hit och dit. Idag var ju till och med assisterande tränare Kenneth Gustafsson inne och spelade vänsterback.
Så pass.
Materialen där.
Glädjebesked för Blåvitt. Ja. Kenneth Gustafsson startar.
Kenneth har rutinen. Det är därför vi tar in honom. Men han höll sig med reserverna, så han är väl...
Han är petad i derbyt.
Men har vi några säkra kort?
Ja, men det har vi. Alltså backlinjen till den här matchen är ganska säker. Vi vet inte om Kay Sims eller Magen Krasniqi kommer starta i mål. Det känns väldigt osäkert efter att sista träningen också gjorde. De skiftades om. Magen har varit skadefri ett tag nu, men han saknar lite matchtempo, man kan säga så, målvaktsmässigt. Men det är oskrivet. Sen har vi en backlinje med August Wengberg, Axel Norén, Robin Frey och Robin Wendin Thomasson. Där vågar jag väl ändå sätta
din hatt.
Ja, men min hatt på att den fyran kommer stå på startlinjen imorgon när Gais kliver ut till matchen. Jag vågar också slå fast att Axel Henriksson kommer finnas i startelvan. Jag vågar också slå fast att Gustav Lundgren kommer finnas i startelvan. De andra fyra platserna, det vill säga två på centralt mittfält och två i anfallet, centralt och till vänster, där är det lite mer osäkert återigen då, men som det ser ut så blir det Harun Ibrahim, Jonas Lindberg, som då gör Axel Henrikssons sällskap på mitten, och det blir Jack Cooper Love och Mervan Celik som gör Gustav Lundgrens sällskap i anfallet, med reservation för att Alexander Ahl Holmström, Giovanni Amat Carillo, exempelvis Amin Boudry var med och spelade med startelvan.
IFK Göteborg då, som tryckte till Brommapojkarna rejält sist på Grimsta, sett till resultatet i alla fall. De åkte ju faktiskt hem med en 3-0-seger. Sett rakt uppifrån tänker man väl, kör på samma lag igen, eller?
Inte riktigt, tror jag. Jens Asko är ju vanligtvis då raka motsatsen till Frida Holmberg. Det är väldigt tydligt på en träning, om man är mitt i veckan eller vanligtvis en dagen innan matchträning, att startelvan spelar och sen är det bänkspelarna som spelar. Det är väldigt få gånger han skiftar där. Däremot var Abraham McCauley som sagt avstängd mot Brommapojkarna med tanke på hur bra han har varit för Blåvitt över tid och hur viktig han är och vad Jens Asko hur högt han håller honom, så skulle jag bli otroligt förvånad om han inte är in i elvan. Så han kommer in i elvan och Paulus Abraham kommer sitta på bänken.
Tycker du det är rätt? Alltså, jag fattar, McCauley, han har ju hög status, han är kanske en av Blåvitts bästa spelare, eller han är en av Blåvitts bästa spelare, men när det såg ut som det gjorde, och att just Abraham, som väl ändå har varit ganska pigg och fin, tycker jag i alla fall i de minuterna han har gjort, hade du velat, om du fick bestämma, hade du velat ta in honom i elvan, och hade du tyckt att McCauley ska in i elvan?
I mitt otroligt många timmar som jag har lagt på Football Manager genom åren så ändrar jag aldrig på ett vinnande lag oavsett vem som är tillbaka från skada. I det här fallet, så med tanke på hur viktig han har varit för Blåvitt, så jag tycker inte det är så konstigt om han kliver in i elvan. Sen tappar ju Blåvitt lite speed då, för Paulus Abraham är snabbare framåt och kluddrar inte lika mycket med bollen som Abraham McCauley har gjort. Sen tror jag väl att på sikt vill ju Jens Asko bygga sin danska trio längst fram, så att Abraham McCauley åker rätt in i elva.
Hur startar de då?
Elis Bissesari har ju återstått från både sjukdom och skada, eller vad Jens nu inte ville säga, så att han är med. Sebastian Olsson, som då likt Jonas Lindberg kliver av träningen på 10 minuter, spelar högerback. Gustav Svensson, Sebastian Hausner, Anders Trondsen, som helt plötsligt alltid kan spela. Mittfältet ser ut som det alltid gör. Carl Bent Orarsson, Andreas Pint, Malik Jalkoye och längst fram Albin McCauley, Lars Kjellerup och Thomas Santos. Danskt, så det räcker att bli över.
Kära lyssnare, nu vet ni vad ni ska fylla i era bingo-brickor. Ta med duttpennan till matchen imorgon, så får vi se hur väl detta stämmer. Det är dags att låsa upp dörren med tre lås. Bakom dörren gömmer sig en ärorik seger mot ärkrivalen. Dörren har tre lås. Här är guys tre nycklar, Filip.
Ja, här har vi suttit och funderat
på våra kammare.
Ja, på våra kammare, och jag vet inte om det där mäktiga introt riktigt ligger i fas med de här nycklarna.
Nu jabbade kanske... han upp till de nycklar här. Ja, begreppet Adam sågade innan vi gick in i studion.
Ja, det ville han inte erkänna i podden, men han, vad var det du sa då?
Nej, men det lät lite som en såpa som kunde gått på TV4 för ett gäng år sedan.
Som lades ner.
Direkt, typ, innan den hade startat. Det kan vi hålla med om. Skitsamma, vi ska göra det enkelt och tydligt. Jag tror att, jag gissar att Fredrik också kommer ha den här nyckeln med sig. Det skulle jag bli mycket förvånad om han inte har. Men vi har varit inne på det lite redan, att ja, men i en sån här typ av match med den laddningen som finns, hur taggad alla kommer vara. En nyckel måste ju vara att man håller huvudet kallt och inte skenar iväg. En sån som Axel Norén, Axel Henriksson, de lever ju, Alexander Ahlholmström, de lever ju så mycket på sin glöd, på sin energi och på att bara pumpa på. Jag såg ju Axel Henriksson nu mot Djurgården, han blev inbytt och så var det några sekunder tog det, så fick han ett gult kort. Kanske den var lite tuff, men han var ändå sen in och han får ett kort i alla fall och han kliver in med energi. Och han är ofta på gränsen. Det är inte så att han är en spelare som satsar vansinnessatsningar, men han är så jävla in i duellerna och otroligt oblyg där. Så jag tror en nyckel är, Fredrik Holmberg sa väl något att de har ett koppel på honom i träningsveckorna som de springer och håller tillbaka honom lite för att han inte ska bli för övertaggad. Kan de bara hålla huvudet kallt, så inget, för det laget som kommer att vara bäst på den fronten, att hålla huvudet kallt, inte skena iväg utan att för den delen då fejla i duellspelet, som typ Gais gjorde när de mötte ÖIS förra sommaren i första derbyt och de var helt utslagna i duellspelet. Den som är bäst på att hitta den balansen, de kommer sannolikt vinna derbyt, tror jag.
Var det tre nycklar?
Nej, det var en.
Det var en. Ja.
Men det kunde varit tre.
Ja, det kunde varit. Jag ska hålla mig kortare nu kanske. Nej, men nummer två tycker jag är att det handlar om att neutralisera IFK Göteborgs innermittfält med Malik Jalkoye, Andreas Pynt och delvis också Kolbeinn Tordarson. För den trion, de har verkligen fått en fin kemi. De har verkligen börjat hitta varandra. De öppnar ytor för varandra. Pynt är suverän på att liksom bygga upp spelet, anfallsspelet. Allting går egentligen runt honom. Malik gjorde en fantastisk insats mot BP senast. Har ju kreativitet för ett helt fotbollslag, känns det som. Jag tror, jag kollar ju upp lite statistik inför den här matchen och han är väl den som har dribblat överlägset flest gånger i allsvenskan hittills. Jag tror han är dubbelt så många dribblingsförsök som den som är tvåa, vilket var Arno Mukolli för övrigt. Blåvitt hade 3 spelare på topp 5 där, så de vågar mycket. Gais hade också, Gustav Lundgren var också med på topp 5, så det, vi kommer att få se mycket dribblingar. Men där är nyckel Axel Henriksson, Harun Ibrahim och Jonas Lindberg, om det blir den trion. De måste ta den matchen, stå upp i den kampen, och Henriksson tror jag, jag ser honom som Gais viktigaste spelare i derbyt. Han måste vara på dem där och hitta rätt balans i närkampsspelet och slå ut egentligen Malik och Pynt framför allt, för får de bestämma och får de för mycket utrymme, då kommer det gå åt helsike.
Och den tredje nyckeln?
Den tredje nyckeln är lite kopplat, kan vi väl ta det, till den första på ett sätt, men ändå annorlunda, att de hittar rätt anspänning. För som vi var inne på, det här är en typ av match som Gais inte har gjort många gånger de senaste åren. Vissa har aldrig gjort den. Spela inför ett fullsatt Gamla Ullevi, inför den inramningen. Bara att komma upp till allsvenskan är en ny nivå för dem. Och det är många spelare som alltså aldrig varit i närheten av det här. Så att hitta den anspänningen och inte bli nervös av det. Jag tyckte mig se lite mot Djurgården, lite mot Norrköping borta. Fidde höll med om det lite när man pratade på Tuman. Han sa att ja, men de kanske ändå blev lite försiktiga emellanåt. Sen om det berodde på publiktryck eller inte, det kan vi låta vara osagt. Men jag tror det var nyttigt för Gais att få den där mot Djurgården borta. En riktig så här match där det är en bra ljudkuliss, hög decibelnivå. Så att hitta rätt anspänning där och ändå våga behålla modet. För modet är det centrala i Gais spel. När de blir ängsliga, då är det precis som för många andra lag, men för deras del, då försvinner de, då krymper de, då blir de mindre som lag. Så det höga pressspelet och att våga vara framåtlutad med bollen, det är deras nyckel. Behåll modet, hitta rätt anspänning. Det är den tredje. Nu är jag klar.
Och nu vet alla hur Gais ska göra för att vinna den här matchen. Frågan är vad Blåvitt har att sätta emot. Det har blivit dags för IFK Göteborgs 3 nycklar. Ja, du fick inte med musiken så.
Nej, jag satt och diggade med. Jag tänkte att det här var otroligt stämningsfullt som man kom in i stämning. Första punkten, jag kan väl bara göra då copy-paste för att den här podden inte ska bli för lång. Det är exakt som Filips första punkt. De måste hålla sig lugna. Det får inte bli ett Djurgården i premiären för Blåvitt igen där korten haglar och det blir en tidig utvisning, för då vinner Gais väldigt enkelt.
Ja, för det har ju pratats om det med IFK mycket, att de har, ja, inte minst ni i den här podden, och sagt att de kör hårt. Kanske för hårt.
De har en tränare som älskar uttrycket för vad det var så stare. Vi kör som fan, eller vad fan han sa.
Kör som fan.
Ja, och Aska har väl börjat något liknande här. Så att de vill ju vara väldigt intensiva. Det är lite av deras framgångsfaktor här, men man måste ju hålla sig på rätt nivå.
Ja, och det är just också med båda lagen att de kommer in då och med Gais som näst flest gula kort, Blåvitt med flest röda kort och ganska många gula kort. Det är ju upplagt för att det ska balla
ur lite grann.
Ett sjöslag. En derbyslakt.
Ja, men det var ju också det vi hörde ju spelarna sa här innan. De vill att det ska smälla och det ska vara liksom...
Det måste få göra det i ett derby. Mm. Det måste få vara lite speciellt. Det är lite, nu ska vi inte dra hockeyjämförelse i den här podden.
Det men gillar du att göra.
Det gör man i sig. Men i ett slutspel, nivån höjs alltid. I ett derby, i en stormatch, nivån måste få höjas.
Mm. Vet vi vem som dömer?
Det jag har hört, om jag är rätt underrättad, Viktor Wolf.
Delar efternamn med min hund.
Wolf, ja.
Ja. Jan Lind Wolf.
Jan Lind Wolf, ja precis. Mm. Nej, men jag vet inte hur riktigt, alltså han har ju dömt allsvensk fotboll länge, vad jag, om jag minns rätt, men jag vet inte hur van han är vid att ha den här digniteten på matcherna. Det brukar ju ofta vara Glenn Nyberg, Mohamed Al-Hakim, Kristoffer Karlsson har haft en del tungviktare. Wolf har kanske inte, det är möjligt att jag är snett på det här nu, det vill jag säga, men han är kanske inte den som är mest flitigt förekommande i de största matcherna, och det här är ju en av de största matcherna. Så vi får se hur han hanterar det, men jag hoppas på en bra nivå, precis som spelarna.
Ja, och den andra nyckeln, Fredrik?
Jag trodde nästan jag var klar där. Men andra nyckeln är Blåvitt älskar sitt höga pressspel och intensitet, som jag ska gå inne på, och vinna boll tidigt i plan. Det måste man lyckas med mot Gais, för Gais är väldigt spelskickliga i sin speluppbyggnad. Spelar de sig ur den för många gånger, då blir det för jobbigt. Det ser vi många gånger på IFK Göteborg. Då tröttnar de och så blir kvaliteten därefter.
Tredje och sista nyckeln då?
Det är likt mot BP då, att det måste gå snabbare i den här klassiska sista tredjedelen. Det har varit lite problem med tidigare på säsongen, framförallt då Arbne McCauley, som kanske inte har varit glödhet, att det duttas för mycket, man håller i istället för att slå in bollen i boxen, man går inte på eget avslut. Så rappare sista tredjedel, så ska det här gå vägen för Blåvitt.
Dörren hade lås, tre stycken, ni hade nycklarna, nu vet vi kanske hur det kommer gå. Det var så fånigt att jag kanske klipper bort det.
Nej,
för helvete eller? För fan, låt det vara.
Vi har snackat om spelet, nycklarna, skadeläget och träningarna inför. Men vi måste ju komma in lite på matchen på bänken. För det är ju två väldigt utlevande och engagerade tränare som kommer stå i varsin teknisk zon och ivrigt veva på sina lag. Blåvitts Jens Bertelasco och Gais Fidde Holmberg kommer ju mötas i tränarduellen. Ja,
det är många fel.
Ja, det här är otroligt bra. Det här känns lite som att man är med i typ Robin Hood eller någonting. Det här gillar jag också.
Jag letar i alla fall 10 minuter efter den perfekta västernlåten där. Ja, vi får väl se.
Man hoppas ju nästan att de ryker ihop efter det här gingen vi kör här nu. Ja.
Men hur skiljer sig Fredrik Holmberg och Jens Bertelasco fotbollsmässigt?
Alltså fotbollsmässigt så egentligen är det väl inga enorma skillnader. Det är inte så att de står liksom på varsin sida av fotbollen och står för helt olika saker. Båda gillar sitt 4-3-3. Man gillar att ha boll, man gillar liksom offensiv fotboll, är väl inte kända för defensiven egentligen. Så på så sätt tycker jag det finns ganska många likheter. Fredrik Holmberg är ju längre fram i sin process med tanke på hur länge han har varit tränare i Gais, medan Jens Bertel kämpar lite fortfarande med att få helt ordning på det.
Sen kan jag hålla med helt och hållet om det Janne säger. Sen kan jag ändå skönja, sen om det beror på att Gais har klivit upp en nivå eller inte, så ser man ett Gais som hittills 6 omgångar in har blivit tillbaka lite som de var. Förra året var de väldigt mycket kontrollerande, även om de hade farten i sitt spel, så har de gått tillbaka. De har betydligt mindre bollinnehav, samtidigt som Jens Asko då har implementerat en förändring kring att de vill vara mer kontrollerande. De har gått åt lite olika håll där. Sen är ju båda lagen bekväma och vill gärna diktera matcher, men Gais är kanske ännu lite mer att de gillar det här farten, omställningarna, medan Blåvitt har gått lite till att vilja ha lite mer speluppbyggnad, lite mer kontroll. Men de är, som Janne säger, det är ganska mycket som är likt mellan lagen, tycker jag.
Ja, men en sak är ju att förbereda sina lag på träningar och sätta upp spelsystem och taktiker. Men vem har störst chans att kunna förändra en matchbild av de här två tränarna, skulle ni säga?
Den är svår, för det känns ju egentligen som att det mesta har gått på räls för Fredrik Holmberg i Gais sedan han tog över. Så på så sätt har han inte behövt förändra så många matchbilder. Jens Aska har både blandat och gett. Han tog ett drag mot Djurgården i kuppen. Han bytte ut 3 av 4 i backlinjen och Blåvitt kollapsade totalt efter det. Så det var ju en rejäl miss. Senast mot BP, då höll de på att tappa den matchen. Då gick man ner på en 5-backslinje och vann den matchen. Så det lämnar väl lite kvar att helt enkelt upptäcka kring Jens Asko, hur bra matchcoach han är. Han har blandat och gett.
Ja, jag tycker väl att de är ganska... De använder sin matchcoachning på lite olika sätt. Som Asko där då, när de möter BP, att han gör en formationsförändring. Det var ju liksom en fullträff. Fredrik Holmberg jobbar kanske lite mer med att förändra matchbilder med egenskaper. Alltså att man byter in en annan typ av egenskap. Han alternerar ju väldigt mycket med exempelvis Jack Cooper Love och Alexander Ahl Holmström där uppe. Han får två olika saker av de spelarna. Han gjorde ju ett fullträffsbyte mot Mjällby hemma när han tar av Al Holmström, och Cooper Love kommer in och gör mål på första touchen, och sen gör han väl mål på sin tredje touch också. Så det var en riktig sån där fullträff. Men när man tänker på Fredrik Holmberg så tänker jag ju inte på honom som, ja, men som någon renodlad matchcoach, att det är hans absoluta USP, utan hans absoluta USP är ju det här han har byggt i träningsmiljö, att han får en grupp att trivas, att de har så fantastiskt roligt, och att han får ju faktiskt spelare att hela tiden egentligen prestera lite över sin nivå och att bygga upp dem till en nivå som de i många andra miljöer inte hade kunnat nå, tror jag.
Filip, du snackade ju lite med Fille Holmberg här häromdagen, och han fick en högst relevant fråga av dig.
Finns det risk att det blir övertaggat?
Den risken finns för alltid. Jag gissar att det är laget som kan hantera det bäst får ut fördelar av det, att ha känslorna på plats och sådär. Så den risken finns ju alltid, men ja, jag hoppas vi ska hantera det bra.
Vi har ju varit inne på det ganska mycket här under detta samtalet, men det är ju ändå detta man återkommer till. Alltså, hur lyckas man hantera den här enorma pressen och peppen som liksom det innebär att spela en sån här match? Eller i detta fallet, kanske för honom då, Fidde Holmberg, tränaren?
Ja, men precis. Alltså, det är ju också en otroligt stor match för honom själv. Och han, som vi har nämnt, att han har också varit inne på att det här är den största utmaningen för honom kanske då. Och det gäller ju att inte... Alltså, jag kan tänka mig att det är ett tillfälle just inför en sån här match där man kanske är sugen på att lyssna av lite mer. Hur är tongångarna? Vad gör Blåvi? Alltså, lite sådär. Att hålla sig mer till sitt race, sin matchplan, som guys ofta gör. De bryr sig. Han brukar väl säga 90-10 är det väl i förberedelserna, att det 90% fokus på oss själva, 10% fokus på motståndarna. Och de är ju både Jens och Fidde är ju, det lever ju mycket på bänkarna. Alltså, Fidde står ju och gormar, Jens kan ju också stå verkligen och gorma. Så det hade ju, ja, de är speciella på så sätt att de verkligen lever sig in. Och Fidde är ju rolig också, att han alltid coachar i fotbollsskor, förutom de tre sista. Där har jag en liten detalj, att han hade tydligen tagit på sig ett par andra dojor mot Mjällby, och så vann de, och då ville alla att, nej, du får inte ta på fotbollsskorna.
Vanliga dojor?
Ja, vanliga dojor. Han sket i fotbollsskorna, och sen så bara, nej, du får inte ta tillbaka fotbollsskorna, vi vann ju nu. Så han sket i dem, och så behöll han dem mot Kalmar också. Aj, shit, då tänkte de, det är ju skorna här det har suttit. Han sa, jag var väldigt sugen på att kliva ut på Tele2s konstgräs i fotbollsdojor, men jag vågade inte, jag tog mina vanliga, eller de här gympaskorna han hade, men det gick ju åt helvete, så nu skiter han nog i det, så jag tror vi får se honom i fotbollsskor i derbyt.
Man kanske kan förmoda att det inte har någonting överhuvudtaget att göra med vilka skor man har på sig.
Det vet man aldrig, men sen Blåvitt har ju helt annat där. Jens Asko är ju för tiden alltid civilklädd i vanliga kläder, förutom när Blåvitt-shoppen då verkar släppa något nytt, så står han alltid i de kläderna, medan står hans assistent Sindre alltid kör träningsoverall. Så det är väldigt hierarkiskt där.
Men Fredrik, du pratade ju lite med Asko här också, lite om det här med pepp och känslor inför.
Hur mycket har du pratat med spelarna om just att det är derby som väntar, att det kanske är lite mer
känslor? Nej, det är klart. Vi har pratat om det, och det är inte för att de ingen aning har om vem vi ska spela mot och vad matchen betyder för. Vi har pratat lite om det, och vi har självklart sagt typ att när vi kommer in, så får vi svinga till höger, och så får vi applådera fansen i rätt riktning på plan.
Ja, det är sant.
Det är ju en kryddig liten detalj där, att som vi inte har pratat kanske jättemycket om här, det här att IFK Göteborg spelar på bortaplan på Gamla Ullevi.
Ja,
det har de inte gjort sen de möttes då, 2012 måste det ju vara ju.
Nej, det har de faktiskt inte gjort.
Om inte Häcken något år hade Gamla Ullevi som sin hemmaplan i och för sig, när Bravida byggdes. Det kan vi får reservera,
ja,
oss
vi får
för
reservera
det. Men det är sjukt länge sedan i alla fall, och de är sjukt ovana vid det.
Men ofta har det hänt sådana här gånger ibland, någon som inte riktigt tänker sig för, kanske inte applådera fel klack, för det kanske man hinner se, men man går nästan in i fel omklädningsrum efter matchen och sådana saker. Så för Blåvittspelarnas skull får man hoppas att de vet vilket omklädningsrum de ska sitta i och vad deras egna supportrar är, för det hade ju sett minst komiskt ut om någon fattar fel här, stackars Malik Jalkoje eller någon som går fram och applåderar Gais-klacken istället för de blåvita.
Ja, men jag menar, om det rubbar ens cirklar att tränaren byter skor inför en match, vad måste du inte göra då?
Ja, då går det åt helvete för Blåvitt här. Då blir det 10-0 till Gais. Ingen fattar någonting.
Ja, men jag har hört att det är nog rätt mycket skrock alltså, fortfarande. Man tänker att det kanske var något så här gammalt tidigare och sådär. Men de har sina rutiner. Uppe i Norrköping, då såg jag när jag satt i pressrummet, och var det Gais materialförvaltare kom rusande genom pressrummet. Jag tänkte, vad fan är du på väg? Jag måste gå och köpa energidryck. Och så, varför det? Åberg kan inte spela om han inte har energidryck innan. Och de här jävla ungarna, de dricker ju inte kaffe, så jag måste fixa energidryck, annars kan inte Åberg spela.
Jävla ungar.
Jo, men det är mycket med sånt. Vissa håller på, både hockeyspel och fotbollsspel, lukta på den jävla ammoniakblandningen. Vad fan är det innan matcherna för att vakna till liv extra? Och så har man några gånger frågat typ läkare eller sjukgymnast eller materialare, vad gör det här? Ingenting. Men spelarna är så jävla vana vid att få sig lite sån kick som man kan få av för mycket nässpray eller något liknande.
Man vill ha det på sitt sätt. Marcus Berg berättar väl inför någon EM-match eller sådär, att han alltid lyssnar på några Petters låt typ så här. Han hade eller ofta i alla fall en stora match för att han körde en viss låt och så. Så det är nog jäkligt mycket rutiner och sådär. Men det handlar väl om att få trygg känsla och känna sig på banan.
Hörrni, det är ju en fråga som har svävat över oss här som kanske är den mest intressanta av alla egentligen. För vilka vinner den här matchen?
Ja, jag sa ju förr att jag trodde på målfest och 3-3 här, men nu när man hört rapporterna från Gais träning och det mittfältet de ställer upp med där, så börjar man väl ändå luta mot att det här kanske blir en blåvitt seger trots allt.
Ja, hade Joakim Åberg och William Ilovanovic varit i shape, så tror jag faktiskt att Gais kanske hade tagit det. Men jag är nog beredd att flytta mig till Janlinds hörna här, för de är så viktiga och att det har varit så rörigt, även om de är väldigt bra på att täcka upp för varandra och skifta i olika spelare, kan ta avgörande roller. Men jag tror ändå att IFK Göteborg kliver in i det här derbyt som favoriter under de förutsättningar som råder, och att Blåvitt vinner med 2-1.
Vi får helt enkelt se. Och du som har lyssnat på ett specialavsnitt av Göteborgspostens fotbollspodd Inga Dönare. Det tackar vi för. Vår ordinarie podd kommer ut på tisdagar runt eftermiddag, kväll, fullpackad med allt du någonsin velat veta om fotbollen i Göteborg och Borås. Matchanalyser såklart, men också intervjuer med spelare, domare, rapporter från träningar. Vem av spelarna väljer glassen framför bullen på spelarresan? Varför är alla inmarsch låtas långsamma? Och hur är det att få övningsköra med en allsvensk stjärna? Sätt ett litet hjärta på podden så missar du inte ett avsnitt. Tack för att ni har lyssnat och ha det fint.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.